Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna tillbaka till Sportklubben, och den här veckans avsnitt så har jag med mig två speciella gäster. Man ska nästan säga att det är lite av en reunion här. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag så är det Andreas Häggström och Johan Myrberg, kända från SSK-podden.
Otroligt roligt.
Det stämmer.
Hur mår ni?
Det känns bra. Det känns bra att vara tillbaka i poddformatet. Man är lite ringrostig, sådär.
När gjorde ni en podd sist?
Vi snittar ju en om året nu för tiden. Så det blir säkert någon julpodd eller
den ligger på öppet arkiv nu med på SVT. Nej, men det brukar säga så här att det finns två saker jag har dåligt samvete över. Det är att jag aldrig besökt min mormor innan hon dog, och att vi spelar in så få SSK-poddar. Ja. Ja, det är tungt. Det börjar tungt. Nej, men jag vet inte, det känns som att vi planerar väldigt mycket poddar och sådär, och pratar ju väldigt mycket och sådär, men det är svårt att få ihop det liksom.
Vänta.
Alltså, jag kuppar lite här, ni brukar göra det ibland.
Jag känner så här, man kan ju inte gå på hockey utan att dricka öl. För det är ju någonting man verkligen har saknat den här säsongen, eller den här hösten.
Hur har det varit nu att inte kunna ha den samvaron eller punkten i vardagen, att gå på matcher i Scania-rinken?
För mig har det varit konstigt på så vis att man börjar redan innan sommaren att så här, man börjar räkna ner inför eftersommaren, där ispremiären, och sen vet man, det är det här stadiga schemat varje år att ispremiär. Man åker på träningsmatcher och då är det så här, ja, du kör till den träningsmatchen, man kanske åker till en jävla lada i Kumla eller Nyköping eller vad fan det är, och sen drar serien igång. Det är det stadiga schemat, och man går på säsongspremiären, men ingenting av det har blivit i år liksom, och det känns som att det känns som att allting har rubbats liksom. Och ironiskt nog så hade vi faktiskt säsongspremiär på hemmaplan i år för första gången i Hockeyallsvenskan sen vi åkte ur SHL. Hade vi alltså, det är alltså första gången som åkte ur SHL, så hade vi säsongspremiär på hemmaplan. Då blir det ingen publik.
Nej, sen saknar jag ju liksom också typ gemenskapen.
Ja, med alla vänner
man,
och så.
Man tappar mycket liksom. Nu har ju liksom jag och Andreas, vi har ju knappt setts. Alltså det är ju på 6 månader liksom, sen förra säsongen tog slut. Så att det är ju liksom, det är också väldigt, vad ska jag säga, ovanligt för oss. Så att det finns ju många delar av det här som gör att det är extra tråkigt, så att säga. Just den delen. Men å andra sidan kan jag säga att jag ser ju nog mer hockey än någonsin. Därför att det finns ju alla andra aktiviteter är ju inställda i princip. Så det jag gör nu är ju liksom att kolla hockey på C-more på kvällarna. Så att det är ju en bizarra mängd hockey jag konsumerar just nu.
Nu sitter du och streamar Spife på lördagkvällen.
Ja, nästan. Det är på den nivån liksom. Det
stort sett enbart är en TV-produkt numera. Det är 50 personer som får vara här. Gör en jobbet för dig som hockeysupporter?
Både och, tror jag. Ja, men jag tror ändå, alltså någonstans har jag ett behov av att se sport och ishockey. Utan det så vet jag inte hur jag skulle överleva den här pandemin liksom. Jag tycker att den gör en del av jobbet i alla fall. Det skulle vara ännu värre utan den.
Ja, alltså jag kan känna så också att sociala medier har blivit ännu viktigare för mig också. Så här, att gå in på Twitter till exempel i periodpausen eller efter matchen. Och, det blir lite mer som en bubbla liksom. Det känns som att folk är lite mer känslosamma, och även fast man inte riktigt vet vad man har säsongen, så här, vi vinner absolut, men vadå, säsongen kanske ställs in imorgon. Alltså det känns ju som att det är på riktigt men ändå inte. Men det känns ändå som att folk är lite mer känslosamma, lite mer aktiva i sociala medier. Det blir som en familj på något sätt liksom. Och sen har jag haft kvällar, alltså, jag bor ju i stan i Stockholm. Ibland har jag gått ner på lokala baren och typ satt mig vid ett bord själv och typ beställt en öl och suttit och kollat matchen liksom. För att jag vill inte sitta hemma och kolla på matchen själv hela tiden.
Hur klarar du dig då, Andreas? För i vanliga fall så finns ju vi där och hanterar din ångest i periodpaus. Nu när du ska se matchen ensam så måste det vara rätt tufft.
Är det Twitter som tar den rollen?
Ja, precis. Nej, man har ju blivit utkastad några gånger. Nej, men det är skönt ändå liksom att, jag vet inte, det blir som en grej då liksom. Att jag går ner till en bar och kollar på matchen.
Återskapa ritualen som
jag har. Ja, men lite. Så nära jag kan komma liksom. Sen kanske jag blir coronasmittad på vägen. Men jag menar, SSK är ju alltid med livet som insats. Mer eller mindre. Så.
Ja, precis. Det finns fler sätt att avlida i samband med SSK-matcher än corona.
Så är det. Apropå det, jag har faktiskt med mig en lista som jag tänkte dra. Kan jag ta det nu?
Ja, du kan köra.
Jag tänkte så här, det är en väldigt speciell säsong och sådär. Så att jag tänkte ändå ta upp 6 bra saker med den här säsongen hittills. Och då tänker jag också med avstamp i att det ändå går ganska bra för oss nu. Vi har 5 raka matcher med poäng, 3 raka segrar. Poängsnittet ser ändå bra ut. Nu ligger 4 poängsnitt, 4 eller 5.
Ja, du raceade upp det snabbt.
Ja. Så att, jag menar, just nu är det ändå bra. Och truppen ser bra ut, spelare ser bra ut. Sådär. Så jag tänkte så här, det finns ändå positiva saker. Första plats såklart, AIKs inledning. Den var dålig. Det är otroligt skönt.
Det hade man inte gissat att Anton Holm skulle ha 2 mål efter.
Nej, men verkligen inte.
Jag kan känna Weigels ångest genom tv-rutan varje match som jag har sett dem. Alltså, han måste vara så arg just nu.
Men alltså, jag har tillkallat shamaner för det här. Alltså, jag har verkligen bett inför säsongen för att det ska bli så här.
Du har smugglat in peruanska shamaner för att lösa det här.
Ja, men jag kan alltså här med bekräfta att shamanism, alltså det funkar.
Ja.
För att det var här jag hoppats på. Att se Weigel och Holm liksom få trubbel mot en sån här däckmontör från Väsby som har kallats in för att ena backen dog i corona. Att se dem ha problem med dem. Ja. Det är så underbart att se.
Ja. Källgranska inte det där påståendet.
Nej men det är så underbart att se.
Alltså, faktagranskning har aldrig varit en av styrkorna i SSK-podden.
Nej, men Weigel tänkte så här, nu kan komma hem till någon stor klubb, du vet, så här, AIK, du vet, återförenas med Holm, att de skulle liksom latcha lite.
Ja.
Det blev inte så.
Nej. Nu är det många klubbar som slår sönder utvisningsbåsen och i diverse katakomber nu, nere på Hovet.
Punkt nummer 2, Karlskoga. En fråga. När låg vi senast framför Karlskoga i tabellen efter lika många matcher spelade? Alltså, nu har de spelat 2 matcher färre än oss, men även om de vinner de 2 matcherna så ligger vi en poäng före dem.
Ja, jag tänkte lite på det också.
När har det hänt senast?
Nej, det vet jag faktiskt inte, men det är också så här att...
Jag tror att det var då dagen hockey uppfanns. Ja. Och den första matchen spelades i Kanada 1855. Fattar hur länge sedan det är.
Ja, nej, men det ligger kanske någonting i det, i alla fall i vår historia i hockeyallsvenskan. Men sen är det ju, alltså, känns ju ovanligt att i november sitta och inte ångest för att åka ur.
Ja.
När man är supporter till den här klubben.
Vi ligger plus i målskillnaden.
Ja.
När hade ni den tanken sist? Förra lockout-säsongen var det ändå lite skakigt i början.
Exakt, precis min poäng. Alltså, det är otroligt ovanligt det som händer just nu. Det måste man ändå säga.
Verkligen. Och det jag ska återkomma till den punkten faktiskt på min lista, att det har positiva effekter på samhället. Det kommer senare. Okej, nummer 3.
Yes.
Eftersom att det har gått så jävla dåligt de senaste åren så hatar man ju alla gamla spelare som man liksom återser i andra klubbar som vi möter. Så då har man en anledning till exempel att sjunga "Du var petad i Tälje".
Ja.
Den hade vi allsång på förra matchen när Vita Hästen var här. Det var Marcus Fagerud. Det känns liksom skönt att kunna sjunga det åt honom.
Körde ni den till Sörensen också?
Det gjorde vi faktiskt, för han var petad i juniorlaget någon match. Så att, det gjorde vi faktiskt. På riktigt. Ja, men det är skönt att kunna möta gamla spelare som man avskyr och som spelar nu i något bottenlag. Typ, och kunna sjunga och håna dem. Förut funkar inte det riktigt, för vi var lika dåliga. Och då var det lite som att typ håna dem som har räddats från Titanic medan han själv ligger och flyter på någon flotta och kommer dö. Men nu liksom, nu står vi ändå och liksom, nu är vi liksom... Ja, men nu känns det bra. Nu kan man liksom håna gamla SSK-are som man hatar.
Ja, det är en positiv grej. Det ligger någonting i det. Det är sjukt svårt om man ligger efter dem.
Ja, det här är halmstrån jag greppar just nu. Viktor Jansson, va?
Ja.
Han lade upp någon sekvens från förra matchen när vi mötte... Vilka mötte vi?
Kristianstad.
Ja. Dum är. När vi höll pucken i anfallszon och liksom Kristianstad försökte få bort pucken och de lyckades så när, men liksom så Andreas Hjelm och Axel Andersson var liksom där ständigt på blå och liksom pushade och så här, väldigt bra press. Liksom. Och sånt är man ju inte riktigt bortskämd med. Jag vet inte, alltså det är så här grejer som man kanske som kan ta för givet ibland. Liksom. Men för oss är det ganska... Alltså det är som om man lär sig ett nytt språk. Liksom.
Det syns, tycker jag, att laget börjar hitta oftare det de vill göra. Sen är det inte alltid det funkar, eller det är sällan det funkar i 60 minuter sådär. Men det är mer och mer som börjar sitta.
Det du säger, det känns som att det finns en idé. Liksom så här, det här är en idé som funkar. Förut så var det lite så här, gå ut och le grabbar och så får vi se hur det går. Alltså, nu finns det känns ändå som att det finns en idé bakom att de löser det.
Liksom. Och vi har i alla fall fram tills vissa spelare åker hem materialet för att spela på det viset också, vilket också är imponerande.
Punkt nummer 5. När det går så här bra, och som du sa själv att så här, det här är ovanligt för att vara i november, det är att man slipper belasta sjukvården eller psykvården under pandemi. Jag ska inte skryta, men jag vet inte hur många liv jag har räddat under pandemin genom att inte bli inlagd på psyket.
Du är hjältan det.
Ja, ja, det är jag som borde få applåder från balkongen.
Ja, du får applåder av mig varje dag, det vet du.
Det står alltså alltid, varje helg står nu en tom säng någonstans som är ledig från någon annan. Ja. För att jag inte blir inlagd, för att jag
som,
hatar det.
Som sport. Eventuellt är på AIK.
Ja, precis. Aha. Så det är positivt. Jag har inte hämtat ut recept på hela hösten. Nej. Så, ja, det är positivt.
Verkligen.
Nummer 6. Yes. Sista punkten. Man slipper åka på spö. Mm. För jag har alltid fan känt att man riskerar åka på spö av någon påtänd SK-supporter som är trött på allt och alla och att laget går så jävla dåligt. Alltså det, kommer man in på Mollys eller typ någon bar i Södertälje efter match liksom. Mm. Så känns man alltid kan åka på spö av någon.
Ja, men precis. Ja. Men någon som har en riktigt dålig dag redan innan har sett matchen. Ja, och sen den känner att den behöver få utlopp för de aggressionerna.
Ja, men precis.
Och så finns du där, Andreas.
Ja, precis. Lätt offer liksom. Ganska kort liksom. Ja. Så, men nu känns ändå alla ganska harmoniska och mest tacksamma att få se hockey eller typ, det blev match.
Ja.
Så att jag är tacksam över vad vi liv, kan jag säga. Det är punkt nummer 6.
Ja. Ja, det är en stark lista.
Jag
känner så här att det var nog första gången som vi har pratat SSK hyfsat positiva. Kanske med undantag av hockeyettan-säsongen.
Ja. Men det är också väldigt mycket känslor i den här hockeypodden nu. Ja, det på ett annat sätt. Det är inte bara liksom analys och statistik, utan nu är vi liksom... Nu är det nu är vi liksom män som pratar känslor i grupp här helt plötsligt.
Ja, det blev så.
Folköl.
Ja, också.
Något som också väcker känslor. Mm. Och... som kanske inte hamnar på en positiv lista när många fans ritar upp dem. Det är ju hur hockeyn har sett ut under hösten. Och då tänker jag på de nya regeltolkningarna. Mm. Vad står ni där?
Alltså jag tycker det har blivit bättre. Alltså med tiden. Alltså de första matcherna var ju helt horribla. Jag vet inte vad de höll på med. Det var ju liksom så här. Och någonstans tänker jag att när man tar beslut om regler så kanske man behöver ha en diskussion kanske med hockeysupporterunionen. Eller eventuellt vdn för Hockeyallsvenskan etc. för att försöka förstå liksom det underhållsmässiga konsekvensen. För det är inte underhållning att sitta och titta på 22-24 minuter powerplay liksom på en halv match. Det är liksom där någonstans så tappar hockey mycket av sin charm, tycker jag.
Så är det
blir väldigt sönderryckt.
För de där 22 minuterna så är det ju åtminstone en 10 minuter där ena laget åker och hämtar puck i egen zon.
Ja,
det är ju precis, en rätt trött sekvens.
Och sen så är det också så här, typ, jag lyssnar ofta på en fotbollspodd som heter Tutto Balutto, och jag tycker de hade en ganska intressant take på olika liksom, varstraffar. Och här blir det samma sak, att konsekvensen av att lägga en klubba på någon annans klubba lätt och få 2 minuters utvisning är inte, vad ska jag säga, i paritet med brottet. Väldigt sällan om du lägger en klubba lätt på en annan spelare så förhindrar du ett mål, eller du kanske, spelaren i sig kanske inte ens tappar fart eller puckkontroll. Och då ger någon, vad ska jag säga, 16% chans i snitt eller någonting att göra ett mål, blir liksom osportsligt. Mm. Det är liksom orimligt. Det, utvisningar måste på något vis make sense också i förhållande till liksom vilken fördel man får av den. Mm. Och i det här fallet så har det varit otroligt små fördelar. Att nudda den andra spelarens klubba som har då gett, vad ska jag säga, i vissa fall fel vinnare på isen, tycker jag.
Men det känns ändå som att idén är rätt på något sätt, för det man vill komma åt är ju ett offensivare spel, fler mål, roligare hockey.
Mm. Att... ja, jag håller med dig, men jag tycker i det här fallet så var det väl då exekveringen som kanske var helt fel av regelförändringen.
Nu tycker ni att ni håller på att bli jämna ut sig, eller?
Jag tycker i princip det är tillbaka till den gamla bedömningen. Ja. Jag tror inte det här handlar om att spelarna har lärt sig, utan jag ser ganska många saker som var liksom 2 solklara minuter i omgång 1 som ser 10-20 sådana per match där domarna inte tar.
Så domarna och ligan backar ur rummet i smyg? Alltså.
Det har de gjort, ja. Men utan att säga ett dugg.
Men det är ingen som har reflekterat över att spelarna verkar dumma i huvudet på något sätt.
De inte kan lära sig.
Ja, men alltså, jag tänkte så här, när Matt Bailey tar sin 20:e slashing i matchminut 53. Mm. Hur svårt kan det vara?
Alltså till viss del har du ju rätt. Att någon form av liksom självkontroll...
Men det måste finnas någon slags disciplin. Alltså det är det som jag blir mest frustrerad över. Alltså hur kan du inte fatta att det här är de nya reglerna? Och jag menar, det är jag främst blir frustrerad över.
Men det jag kan tänka mig är att man har otroligt många så här invanda mönster som hockeyspelare. Det är så många olika alltså sekvenser. Det går så fort, man hinner inte riktigt tänka. Man slänger ut klubban till vänster. Oj, slashing. Ja, och jag har gjort det här i 18 år av min karriär. Och helt plötsligt blev jag utvisad för det. Så, men visst, efter man har blivit utvisad 8 gånger på de första 4 matcherna, då kanske man borde ha lärt sig. Det kan jag hålla med om.
Ja. Ja, men precis. Alltså det, ja.
Men jag är väldigt glad att man tagit bakvägen ur den här. Det är ganska intressant att du säger det, för det är antagligen så det är.
Men jag tänker, i en kohage till exempel så har man ett elstängsel. Ja. Så när kossorna går in i stängslet så säger aj, det där gjorde ont.
Men skillnaden
då slutar de gå in i det.
Men skillnaden är att kossorna, de åker till skridskor i 50 km i timmen. Så att det tror jag, det som gör det lättare för dem att backa ur kanske. Men ja. Alternativet hade kanske varit att sätta någon form av elchocksgrej på spelarna. Mm. Då hade de lärt sig. Så istället, 2 minuters utvisning, så istället som man fått en elchock.
Men jag tänker att en elchock är ju att den här däckmontören från Väsby gör 3-4 i powerplay för att vi tog en slashing.
Ja, då får spelaren sitt utvisad en liksom elchock.
Ja, det är elchocken.
Ja, både och, tänker jag.
Men Bailey verkar ju immun mot det. Liksom.
Vad tycker ni när vi ändå är inne på honom, Matt Bailey, som nyförvärv? Det var ju ett av försäsongens stora beslut för Micke Samuelsson som sportchef. Mm. Alltså, att ersätta Liljevall med Bailey.
Alltså, jag har ingenting emot honom. Alltså, jag har verkligen noll emot honom. Men jag tycker nästan lite synd om honom. Mm. Så han värvades ändå som en så här profilvärvning. Och när han värvade så var det så här, oj, nu fan, Micke Samuelsson kör nu det här är bra liksom. Mm. Och tanken var ju att han skulle bli en ledande spelare, men sen kom ju corona och han har ju liksom hamnat, alltså han är ju mer en breddspelare just nu, känns det som. Alltså han är ju inte den här, han är inte spetsen liksom.
Nej.
Och jag tycker lite synd om honom, för att det var liksom inte det som var tanken. Hade han vetat om de här förutsättningarna från början, att ja, men vi har de här spelarna och sen får vi se om du tar plats liksom. Det är så lite känns det nu. Mm. Men när han värvade så var det ju tanken att han liksom, lite som när, jag älskar att komma tillbaka med referenser, för det är alltid SK-podden. Lite som när Sebbe Höglund var i Tierp. Vet att han fick göra vad han ville, spela boxplay och powerplay och lite så var det liksom, kändes det lite som när Matt Bailey värvades. Mm. Men nu får han liksom ta den roll han får liksom.
Alltså jag tycker väl att visst, man kanske hade högre förväntningar. Eller jag hade högre förväntningar på honom, jo, men än vad jag sett hittills. Men han har ju också fått en helt annan roll.
Ja, alltså grejen, man kan ju inte så här utgå från sina förväntningar som att förutsättningarna har förändrats totalt.
Liksom. Exakt, och också motståndarna är bättre. Det så får man inte heller glömma. Alltså vi möter ju bättre spelare än vad vi i normala fall hade gjort.
Ja.
Ja, om du hade plockat bort 2-3 AL-spelare i varje lag, så kanske Bailey ändå hade gjort 3-4 poäng till. Långt.
Alltså hans produktion har ju inte varit så dålig.
Mm. Det är ganska många assist där.
Ja, det är ganska många assist och det är ganska mycket i powerplay. Mm. Absolut. Men det är ändå liksom en produktion på en vettig nivå. Han är väl på väg mot 30 pinnar nu liksom. Och det är väl inte så dåligt.
Nej.
Men jag tycker det ska bli intressant att se någon som forward där han är nu. Nu har jag visserligen inlett det med 3 raka utan poäng när vi spelar in det här inför Modo-matchen. Men jag tror att man får ut mer produktion av Bailey på en vinge.
Det, sen har det väl generellt varit så i svensk ishockey att det är inte så lätt att få transatlantiska centrar och lyckas. Alltså det är inte jättemånga som gör det. Sen har han varit här länge, men han är väl mer en naturlig ytterforward än vad han är center ändå.
Liksom. Han säger själv att han hellre spelar center.
Ja, han gör det. Okay.
Men jag tror att också många spelare trivs med det för att man får mer involverad i uppbyggnadsfas och puck och sådär. Men sen kanske han får mer målchanser om man spelar forward. Mm. Han har gjort mer poäng som forward om man tittar tillbaka.
Men det vore intressant om Hockeypuls snackade med honom. Alltså så här, det känns ändå som att förutsättningarna har förändrats sen han skrev på. Liksom.
Ja. Det kan bli så att det hamnar på listan.
Ja, ja, men precis.
Jag har lite kontakter, ingångar där.
För att liksom, ja, jag vet inte. Det känns ändå som att jag tycker nästan lite synd om honom. Liksom. Alltså, ja.
Samtidigt så var han ju otroligt framsynt när han skrev på ett kontrakt i maj. Mm. Eller om det var juni. Mm. Det var väldigt tidigt i alla fall.
Ja.
Och det är många transatlanter som har ungefär samma CV som inte har någon jobb.
Nej.
Ja, så det var rätt smart av honom.
Många spelare generellt står utan jobb.
Ja.
Otroligt. Jag tror aldrig vi har sett en spelarmarknad som ser ut så här.
Nej, från Chabochard är ju klubblös nu, så jag.
Ja,
okej. Okay. Han spelar fortfarande. Det var ju nästan en nyhet till sig.
Det är push. Jag undrar om det kittlar lite av samma nu.
Ja.
Alltså, det hade ju gjort om du och jag fick bestämma när han redan var inne i fjärde kedjan.
Absolut.
Ja.
Men om vi tittar på andra nyförvärv. Jag vet att du har varit lite inne på vilka som har överraskat i år. Är det någon nyförvärv som har gjort det?
Ja, alltså Rasmus Kahilainen gillar jag. Det kommer några sådana spelare. Once in a moon, eller vad säger man?
Mm.
Alltså, det kommer spelare ibland i klubben som man verkligen tar till sig. Och det krävs ganska, till synes ganska lite. Men det är, så här, det är mycket som kanske inte syns som man liksom uppskattar som supporter. Och det känner jag med Rasmus Kahilainen. Det kan vara allt från hur han firar när vi gör mål till hur han rör sig från att han släpper en puck och typ ställer sig och täcker. Alltså du vet så här, hur han rör sig på isen och hur han offrar sig, och han är så himla mångsidig. Alltså jag, det är verkligen en spelare som jag har kommit att älska. Och det är lite samma klass med Måns Lindbäck och Sebastian Höglund och Viktor Andersson. Och, jag vet inte, jag gillar verkligen honom, och det känns som en kille som skulle kunna bli kvar i många år liksom.
Kajlainen känns för mig, alltså hans spelstil är ju väldigt mycket kamikaze. Alltså han är ju väldigt orädd. Mm. Ge sig in i situationer där ingen normal människa vill ge sig in.
Ja.
Och det tycker jag, alltså det är både underhållande att se på, otroligt underhållande, men det värmer också ett supporterhjärta. Mm. Något otroligt med den typen av spelare. Så, och sen är också, jag hade inga förväntningar på honom. Jag hade, om jag ska vara helt ärlig, väldigt svårt att förstå den värvningen och rekryteringen överhuvudtaget, eftersom det är en...
Och så Sammes Djurgårdskontakter, va?
Ja, ja. Exakt. De är väldigt illa, vad ska jag säga, dolda Djurgårdskontakter.
Ja, precis. Lite ingångar.
Ja, lite ingångar. Ja, men typ som Jakob. Kajlainen, tillbaka till honom. Underbar. Jag hoppas att han blir kvar över flera säsonger. Mm. I alla fall så länge vi är kvar i Håkansfärg. Det känns också som att det finns kanske mer offensiv potential framåt.
Det var någon...
ja, det kan jag säga. Alltså, jag blir chockerad ibland på träningen av grejer han gör. Alltså riktiga tekniska konstnummer.
Ja, men det är det som är. Han är ju både och.
Liksom. Ja. Alltså, det har varit sådana sjuka mål ett par stycken. När han liksom skjuter pucken mellan egna ben eller plockar fram dragningar som man undrar... Var kom den därifrån?
Mm. Det som behövs bara är 10-15% högre tempo då, så att du kan göra samma på match.
Ja, och kanske lite styrka. Mm. För att ibland så tänker jag när jag ser honom ge sig in i de här duellerna att han kommer bara bli mosad där inne. Och nu går han sönder. Mm. Så gör han inte det. Men alltså, blir intressant att se vad han har för potential när han fyller ut sin ram med några kilo till. Mm. Och mer muskler. Det är ungefär det som vi har sett Måns Lindbäck göra senaste åren. Han har ju blivit starkare, fått bättre koll på kroppen. Mm. Men det man ser av Kajlainen nu jämfört med Lindbäck då för 4 år sedan, det är ju, alltså, jag tycker det känns som det finns mer potential.
Ja, gud. Alltså, Kajlainen har ju mer ishockey i sig. Alltså, helt klart. Det tycker jag. Den växeln skulle han också dra ett potential, men alltså potentialen är högre hos honom än hos Lindbäck.
Men ja, men Lindbäck kommer ju förlora honom, tror ni? Känns som det, va?
Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Alltså, han börjar bli så pass nyttig nu så att nu kanske inte i år. För ingen vet hur den här marknaden kommer att se ut. Nej. Till nästa år. Men det känns ju absolut som en spelare som kommer kunna gå in i en tredje kedja, fjärde kedja i SHL och göra ett mycket gott jobb.
Han spelar i Djurgården snart. Frågan
om han har tempot. Det är väl det jag skulle vilja. Om han har skridskoåkningen på liksom kort alltså startstopp, kommer upp tillräckligt snabbt. Han är ju rätt bra liksom, rätt bra hastighet när över en lite längre sträcka, men frågan om han är liksom tillräckligt snabb för att fylla ut i SHL. Det är väl den jag kan liksom vara lite tvek på.
Ja. Men ja, det fanns ju intresse för honom redan förra säsongen. Så att det finns ju,
han kommer säkert få chansen
utsikter.
I alla fall. Det tror jag.
Nej, men Anton Heinkinen är ju ett annat nyförvärv. Vi hade faktiskt Johan med på en podd för ett tag sedan som inte blev utgiven på grund av en blue screen. Det var en traumatisk upplevelse.
Tack för det, Andreas Hansson.
Men då diskuterade vi Heinkinen lite grann och vi var lite så här tveksamma om det här kommer hålla i sig för honom. Han gjorde ju 15 mål förra säsongen med rätt hög effektivitet. 19% i skott låg han på. Nu har han skjutit 16 skott och gjort 4 baller redan.
25% effektivitet.
Det är rätt häpnadsväckande.
Det är helt sjukt.
Sen till och med jag skjuter fler skott än skott.
Ja, precis. Alltså. Men sen är det ju mycket, alltså många av skotten är ju från 1,5 meter.
Han plockar russin.
Det är liksom Holm ju, när han var kobran.
Ja, fast Holm hade ändå ett annat register. Mycket skott från 3-4 meter i slottet sådär. Kom till skott. Här är det liksom slå in och retur. Eller...
Fast han har ett bra nyp från slottet också.
Ja, men man ser det inte så ofta. Nej, han har skjutit 16 skott på hela säsongen.
Eftersom han inte kommer så ofta.
Exakt, det är ett skott per match.
Men det är också en kille som man ser att han har ett riktigt kvickt handledsskott på träning. När han får tid att skjuta. Så jag tror att det finns mer potential. Men det handlar ju om att ta sig till lägen konsekvent. Och just nu snittar han ett skott per mål per match.
Men han och Kajlainen känns som två spelare som vi ska behålla.
Ja, absolut.
Alltså jag tycker ju inte att... Alltså jag är väldigt tveksam till Heikkinen efter att ha sett hans, vad ska jag säga, väldigt höga skottprocent från förra säsongen.
Den var ju högre än vad typ Blomstrand och Olesen presterar. Och ja, de är ju etablerade målskyttar.
Som är super. Men det handlar i mina ögon mycket vart han kommer till skott. Så. Är han en måltjuv? Ja, det tror jag. Alltså jag tror han har den här gåvan att han liksom kan göra mål. Ja, men lite som Valkve hade. Alltså, fast han kommer till skott mindre. Så.
Valken,
men, ja. Ja, men jag vet inte fan om det räcker att snitta ett skott per match.
Nej, det är klart
i längden. Och bli en toppspelare i Hockeyallsvenskan. Det kommer liksom inte funka. Och hur får man honom att komma till fler lägen? Jag vet inte.
Men mycket tror jag också handlar om omgivning. Han känns som en spelare, lite som Bailey, att man inte riktigt har hittat en fit än.
Kanske, men ja, hur det tycker jag ändå det är, så, det är en grej om man har skjutit 40 skott hittills så. Då hade man kunnat säga omgivningen. Men 16 skott, alltså han skjuter ju lika mycket skott på mål som Axel Andersson, som knappast ses som en offensiv back. Liksom. Det är på den nivån. Jag är lite skeptisk. Jag tror fortfarande att han kommer göra väldigt mycket nytta i Hockeyallsvenskan. Han kommer göra nytta för SSK med sitt målskytte. Men blir han en allsvensk toppspelare som det ser ut just nu, då där är jag skeptisk. Och jag tror ändå någonstans det var det man trodde skulle liksom vara hans steg på ett eller två år.
Så snabbt alltså?
Ja, eller inte första säsongen, men inom ett par år i alla fall. Ja, men gör man 15 mål i liksom...
Sen rookie-säsongen?
Ja, ja, absolut. I ett halvtaskigt lag.
Sen kan ju han lida ganska mycket av, precis som Bailey, av att det är spelare här som tar upp istid i powerplay och så, som inte ens var där. Hugo Gustafsson är ett annat exempel, som han får ju knappt lukta på powerplay på träning. Men det är för att vi har ju spelare som Veidemo och Fagemo som inte skulle vara här annars.
Han är i samma situation som Bailey, att förutsättningarna förändrades.
Oh ja.
Otroligt mycket. Så... Ja.
Mm. Hugo Gustafsson var vi inne på. Mm. Han har fått en del kritik bland fans i sociala medier. Är den rättvis, tycker ni?
Nej, alltså det känns lite hög. Det är ju för att han fick dem SHL. Och hade inte han fått SHL-anbud så hade inte det snacket funnits. Utan det är ju på grund av det, främst skulle jag säga. Att den här pressen finns. Att han nobbade SHL för att stanna SSK, då kommer en press med det.
Det här är ju typiskt en spelare som det vore så otroligt fullständigt avskorkat att göra sig av med efter en dålig säsong som är så speciell som den här.
Ja.
Jag tycker att viss del av kritiken är förtjänt, men jag tvivlar inte en sekund på Hugo Gustafssons potential. Inte en sekund.
Nej, och någonstans så ser man ju också ofta på utveckling som lite för linjär. Att han har haft två säsonger nu när han har liksom stegrat stabilt hela tiden. Mm. Okej, då ska du fortsätta. Men det är ju inte så enkelt oftast. Det går ju i cykler. Mm. Någonstans tycker jag också att förväntningarna... Jag pratade med en ledare i klubben om det här.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Att förväntningarna är ändå rimliga att han ska vara bättre. Och liksom man kan nog ändå kräva lite mer liksom, tredje säsongen i A-laget. Samtidigt så har hans roll inte varit så offensiv.
Den har ändrats radikalt. Mm.
Och hälften av matcherna så har Hanna Lindbäck spelat med Bäcker. Liksom.
Mm. Ja, precis.
Och han är i Piteå nu.
Ja.
Mm. Så det är sånt spelar jag också in. Hade Blomström varit där hela säsongen så tror jag att han hade haft mer poäng nu.
Du får inte många poäng gratis om du spelar samma kedja med Carl Bäcker.
Tänker du? Om han gör 50 poäng.
Ja, 50 poäng.
Det är ändå mycket assist att plocka ut där.
Ja,
det är klart.
Ja, möjligen om man spelar med Carl Bäcker i Piteå, då får man många poäng gratis.
Hur du tänker nu?
Ja, nej, men jag tycker också att man får ändå ge honom lite, lite space. Kräva en del, men och ha en rimlig kritik, tycker jag. Och hade han spelat i powerplay så hade det varit ett helt annat läge.
Mm. Håller helt med. Och rollen kan ju fortfarande ändras ju längre säsongen går, tänker jag. Så att jag instämmer i delar av kritiken, men jag är inte orolig. Fanns utveckling.
När vi började den här säsongen så räknade vi med att Kristoffer Bengtsson skulle ha en stor roll i laget.
Mm.
Han har spelat två matcher.
Mm.
Hur bekymrad ska man vara över det?
Som det ser ut på isen just nu, inte så bekymrad. För Kristoffer Bengtssons egen karriär och så förstås man borde vara bekymrad. Det finns ju en historik av skadeproblem där som inte är så roliga.
Alltså sorgligt nog så räknar jag väl bort honom lite just nu. Alltså jag har liksom aldrig saknat honom, tror jag, den här säsongen.
Nej, men det finns alltså, andra spelare.
I början av säsongen så var det så här, ah shit, så tänkte om skadan inför matchen, det var så här, ah, Kristoffer Bengtsson är skadad. Nu är det mer, jag vet inte, alltså var ska han gå in liksom?
Det finns inte många hål i line-upen just nu. Så
nej,
är det.
Jag tänker mer att nästa säsong kanske. Mm.
Ja. Problemet som jag ser är att han har det här andra sådana muskelskador han haft den här säsongen. Mm. Han hade de problemen hela förra året. Och att han har varit på is rätt länge nu, men de är ändå försiktiga med att liksom, trappa upp det. Mm. Så jag tror att de är rädda för nya bakslag. Mm. Och det är ju rätt problematiskt om man börjar få så här återkommande muskelbristningar och så. Mm. Det ser man ju i många sporter att det kan vara svårt att skaka av sig ibland. Så lite bekymmersamt är det. Och skulle han ha varit fullt slag så skulle det ju verkligen ha varit en förstärkning till. Och frågan är ju liksom vad, nu vet vi inte vad den här säsongen tar vägen, men hur ser det ut om AHL sen drar igång och så vidare. Nu är Fagmo och Veidemo kvar till sista november.
Ja, väldigt, väldigt bra fråga. Alltså, man måste också, där måste man också ta i beaktning att många motståndarna försämras ganska radikalt. Mm. Så, är vi ett naturligt topp 4-lag om de killarna drar? Inte alls. Nej. Så säkert. Nej. Just nu ser jag att som trupperna ser ut nu, så skulle jag säga efter Timrå och Björklöven så har SSK absolut högsta, alltså absolut bäst högsta nivå.
Alltså jag tror vi skulle kunna ta, alltså som jag har sett oss nu de sista 5 matcherna, så skulle vi kunna ta Björklöven i en matchserie.
Det tror inte jag i och för sig.
Tror du inte?
Nej.
Jag tror att det är fullt möjligt om...
Nu har du druckit en folk.
Nej, men jag tror att det är fullt möjligt om SSK... Eller om vi säger så här. Jag ser Timrå och SSK som kanske de enda lagen som kan rå på Björklöven i enskilda matcher utan att ha absolut max performance och att Björklöven är helt odugliga för dagen. Det är de enda jag ser kan rå på ett Björklöven.
Jag tror absolut att de kan pusha dem ganska långt i en 7-matchserie, men inte vinna, det tror jag inte. Alltså någonstans här, SSK när vi spelar in det här kommer från en 9-1-seger. Innan det så var det 2 rätt tajta uddamålsvinster mot Hästen och mot Karlskoga som lika gärna kunde gått åt andra hållet. Hade ni varit lika säkra på toppen i lagets prestation eller i kapaciteten om de inte hade vunnit 3 raka nu?
Nej, men det är klart vi inte. Alltså,
nej, det är det jag menar.
Men bra lag vinner ju liksom.
Alltså, visst.
Alltså jag utgår ju sällan från hur det ser ut i en match. Alltså, så här, för mig handlar det om att vinna. Och vinner vi matcher oavsett hur det ser ut. Och, alltså, det är så olikt SSK på något sätt. Att vinna. Alltså, jag är så van med SSK på så här, 2010-talet till exempel. Att för att vi ska vinna och göra mål så krävs det liksom ett mirakel. Så här, att vi ska göra mål i en match så krävs det verkligen något speciellt. Medan alla andra lag gör lite så här, chansmål, lite så här, chippar. Och du vet så här. Men det ska alltid vara så att det krävs något speciellt för att det ska bli mål eller för att vi ska vinna. Och det är det som har varit så skönt, att vi vinner liksom så här, men det behöver inte så här se, det behöver inte glänsa liksom. Och det tycker jag är skönt, och det ser jag som en bra grej.
Och där är det så roligt då, för att jag kommer från helt andra hållet från Andreas, och det är när jag ser SSK spela på sitt max, då ser jag bara 2 lag som har samma max eller bättre, och det är Timrå och Björklöven. Det finns ingen annan som kan upp till den maxnivån. Sen skillnaden mellan SSK, Björklund och Timrå är att SSK har så otroligt mycket lägre lägsta nivå än de andra 2. Mm. Det är att Björklöven är ju liksom otroligt konsekventa i sitt spel. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan de faller igenom. Nu förlorar de sist, men då hade de ju liksom en 18-årig målvakt som har liksom gjort 7 superelitmatcher i sin karriär. Det var liksom på den nivån. Det är inte så konstigt att man tappar en match då. Men i sadden. Men jag menar, ett normalt lag och fått den målvakten, hade man tappat 3 mål, 4 mål. De tappade 1 och sen kunde torska i sadden. Så att jag ser det som att våran liksom högsta prestation, våran högsta nivå är mycket bättre än de flesta våra konkurrenter med nuvarande trupper. Och det ser jag liksom som ett väldigt gott tecken ändå framåt, om det nu är så att AHL ställs in och så vidare.
Vilka har tjänat mest på halonen här?
SSK är klart.
Ja. Ni tycker det hela serien?
Ja, gud.
Tingsryd då?
Antuna också. Alltså de höll ju... Ja, Almtuna skulle jag säga också.
Ja, kanske Västervik till viss del. De som man känner minst tycker jag är Timrå, Björklöven, kanske AIK.
Mora har inte en enda spelare.
Nej,
så.
Nej. Men Björklöven hade klarat sig utan sina.
Exakt, alltså, det är det jag menar. Därför, och Timrå hade också klarat sig alldeles ut. Både Timrå och Björklöven antagligen lägger bättre. Alltså,
Timrå har ju extremt bra spelare dock.
De har extremt bra spelare, men de har också extremt bra spelare utan
redan
de här,
innan, ja.
som är liksom...
Hästen. Marcus Sörensen har
jag vet inte vart testen hade varit utan Sörensen, om man ska vara ärlig. Liksom. Den är också, tror jag, viktig.
Men något som har varit lite kontroversiellt i ligan är ju att SSK egentligen har 5 spelare på lån.
Men vad är det, Filip Gustafsson som är skriven på hela säsongen? Ja, eller Axel?
Axel, Filip och Bouchard är skrivna på hela säsongen. Så det där är ju lite semantik som man ägnar sig åt för att förhålla sig till reglerna som också har både ändrats och varit diffusa under säsongen. Vad tycker ni om
släppte fritt?
Tycker det?
Ja, vad är syftet med regeln? Jag fattar inte.
Nej, speciellt inte när det inte finns... Alltså, som jag har förstått så är ju de här AOL-lånen väldigt billiga. Och det vill säga i princip ingen kostnad. Och då finns det ingenting att skydda klubbarna för. Det kanske till och med är dyrare om de här försvinner.
Ja.
För helt plötsligt måste du börja ersätta någon 20-åring för förlorad arbetsinkomst eller någonting. Så nej, jag tycker släpp det fritt så länge det inte liksom blir ett jävla kaos där spelare åker in och ut på dagen mellan olika klubbar. Liksom. Bara det är liksom kontinuitet i det, då är det inga problem med det alls.
Men om SSK har tjänat mest på de här lånen, hur bra är det här laget? Alltså, jag har suttit och funderat och det är svårt att hitta något lag som har varit bättre i SSK, åtminstone sen förra lockouten.
Vad pratar vi för säsong då? Då är det alltså...
12-13. Och då var de ändå... Då var det med Nylander, Hagelin och Reed. Ja.
12-13, Ken Fowler också på backen som kanske är till, eller var snäppet vassare förstås än Bouchard också.
Oh ja.
Som där Bouchard är idag.
Ja, ja.
Nej, det laget var ju bättre. Men annars så är det... Nej, där, alltså...
Men tänker vi om vi ser på pappret eller faktiskt på isen?
Ja, både och.
Ja, både och skulle jag också säga.
Ja...
Det finns ju egentligen inget lag som har presterat någon hockey värde i övre halvan i Hockeyallsvenskan sen dess, egentligen.
Nej.
Inget lag.
Men hur ser vårt poängsnitt ut nu jämfört med topparna de senaste säsongerna? Liksom? Jag vet inte.
Det måste vara rätt bra ändå. Ja. Det tror jag. Och då tycker jag ändå att vi har fått, om jag ska vara helt ärlig, lite dåligt betalt i början av säsongen också rent poängmässigt. Jag tycker vi var bättre i några matcher efter de här första 2-3 inledande. Och ändå åkte på däng för att vi tappade in några slarvpuckar på slut och sådär. Sen, vad beror det på? Alltså jag menar, för första beror det på bra spelare på pappret. Men sen så den här kravbilden som Micke Sommersson pratade om i den här podden för 2 avsnitt sedan. Den är ju liksom... den tror jag är otroligt viktig. Det är nog AO.
Det var intressant. Vi spelade in den podden på en torsdag morgon. Och sen var det match fredag söndag. Och då fick vi se kravbilden i aktion. Valde de att peta Salin, Blomstrand och Bobo Pettersson i matchtrupperna.
Just det.
Ganska modiga beslut av en sportchef och lagledning, får man säga.
Absolut.
Vad tyckte ni om det? Hur reagerade ni?
Det är inte som att peta Sebastian Höglund, liksom, utan det är ju tunga namn.
Att Salin får åt sidan istället för att vakta båstören, det kanske inte är så major.
Jag tänker så Salin, det är ändå som att typ peta Henrik Lundqvist i Rangers. Liksom.
Ja, jo, kanske lite åt det hållet eftersom han har varit här så länge.
Ja, han är ju liksom, det är anmärkningsvärt liksom, att han blir petad. Jag förstår honom så här, att han kanske vilar en match för att Bergvik ska spela, men att bli petad, det har han aldrig varit med om förut.
Nej.
Och sen Blomstrand, jag menar med hans produktion, det är ju såklart, det ser ju konstigt på pappret, men jag vet inte, det har väl alltid funnits vissa alltså det är väl inte första gången som Blomstrand och klubbledningen har är lite oense om hur saker ska gå till liksom.
Nej,
som
det.
Jag har förstått
så det. Är det. Ja.
Så att jag menar, det kom inte som en chock på så vis. Alltså det första jag tänkte var att antingen han somnade på toan på Spybar mitt i träningen eller så är det att någonting med inställningen liksom. Det är de två alternativen som jag ser till hans hockeyspel och också hans personlighet.
men det var bara ett uselt hemjobb
något
olyckligt byte. Det är så kravbilden är högre nu.
Ja.
Förut så kunde man spela fast man hade somnat på toan på Spybar.
Det är skillnaden.
nej, men alltså,
de hade ju släppt in en del mål den kedjan i matcherna innan där. Han, Lukas Karlsson och Olesen, vad tror jag, -4 på 3 matcher i 5-5. Och en del av målen var ju efter antingen lite halvtrött försvarsspel eller pucktapp. Blomström hade ju någon mot Modo. Han trampade in i eget slott med pucken och blev av med den. Så det där visar väl någonstans till laget, tycker jag, att alla måste följa ramarna, och gör man inte det så spelar det ingen roll vad man heter, man kan hamna utanför truppen ändå. Mm. Och sen på veckan efter så fick Oscar von Sivers frågan om man skulle stå över en match för att vila sin skada. Mm. Och sa nej, ingen vill ge bort sin plats frivilligt här. Så det sätter ju standarden lite. Absolut. På något sätt. Och det är riktigt bra tycker jag.
Jag håller helt med, och det är kanske lite det här som har saknats. Och det här är ju omöjligt, alltså den här grejen är ju omöjligt att få till om du inte har en sportchef.
Mm,
alltså det här har ju inte varit möjligt att få till i den gamla organisationen. Och också jag gillar det här hur han drar referenser till sin egen karriär när det var en lägre kravbild och när det var en hårdare kravbild och så vidare, och vad skillnaden var. Så att, men var det rätt? Jag vet inte. Jag tänker att det kanske skulle finnas andra sätt att komma till rätta med det än att peta honom i två matcher. Nu gick det bra ändå, vi vann matcherna. Kunde kosta oss poäng.
Det kan ju vara så att man har pratat om det här innan.
Teoretiskt, det vet
teoretiskt,
vi inte.
Teoretiskt, nej.
Det vet vi ju inte liksom, om han har fått sina chanser kanske.
Nu hamnade ju Bobo Pettersson utanför också.
Till slut.
Ja, till slut kan man säga om man känner för det. Han har ju haft två tuffa säsonger hittills. Nu är inte den här färdigspelad. Men kommer han ta sig tillbaka på topp 6?
Nej. Med skador kanske. Mm. Men just nu så går han inte in. Jag tycker att Axel Andersson som är den som har stått i sidan några gånger, så det är väl naturligt att man gör den jämförelsen kanske. Och både liksom, vad ska jag säga, ögontestet och det statistiska testet vinner ju Axel.
Mm, så är det ju.
Så för mig är det ju...
Han är yngre också.
Ja, och de bästa ska spela. Det är väl inte konstigare.
Alltså Bobo är in en dålig period, eller då var det sen han kom i och för sig, förlåt. Men alltså, det känns som att det händer mycket negativa saker när han spelar. Det är bara så liksom.
Man blir ofta, man hamnar ofta i egen zon. Man får mycket mer skott emot sig. Det kan du se av statistiken. Mm. Och man kan också, så att för mig är det väl naturligt. Sen betyder ju inte det att man inte kan hitta en högre nivå än den han lägger hittills i år.
Nej, men det handlar ju om det på något sätt, att han börjar växla upp. Mm. Och också inför framtiden, utgående kontrakt och allt det där.
Mm.
Vi har lite tid här innan matchen börjar. Så frågan är om vi ska ta en paus och gå och hålla på första perioden och sen återkomma med en liten cliffhanger. Vi ska prata om spelarna från Hockeyettan. Mm. Eller om vi ska ta det på en gång.
Nej, vi kan ta en cliffhanger.
Vi tar en cliffhanger. Ja, yes. Vi ska prata om Hockeyettans sista hjälte, vem det blir.
Ja.
Mm. Då är vi tillbaka efter första perioden och... Ja, vi märkte att ditt humör gick ner lite, Andreas, för Modo har 1-0 ledning. Vad känner vi för den här kvällen just nu?
Nej, men det känns...
mörkt.
Nej, men skicka någon. Kan vi inte skicka någon bara? Det är min spontana tanke, vi bara skicka någon spelare. Nej, men jag tänker så här, som jag alltid när jag säger Modo, alltså jag har alltid sån respekt. Det jag sa inför matchen var ju att så här, det är så ovant att känna att allt annat än 3 poäng mot Modo är ett misslyckande.
Mm.
För att jag alltid sån respekt för Modo. Och jag tycker inte Modo uppträder som ett bottenlag heller, utan det är ju det här är ett bra lag liksom. Det är bra spelare och att de ligger, vad ligger de näst sist?
Ja, de är i alla fall utanför topp 8.
Mm. Mm. Ja.
Jag tror att de är 11-12, jag är inte exakt koll, men det är ju Väsby och Kristianstad som är
sist. Ja, just det. Ja, men sen är det nog Modo tror jag. Och det tycker inte jag syns i den här matchen hittills.
Men det kan
och sen Karlqvist,
får man in en sån kille så, ja,
så fort man ser Karlqvist i pucken så är det, alltså det får ju, då blir det psykvården igen liksom.
Ja.
Det,
ja. En blandning mellan gåshud och ångest.
Ja, men precis. Han är otrolig. Han är, jag behöver inte se namnet på ryggen, jag ser direkt att det är han liksom.
Mm.
Det.
Mm. Sen har vi ju lärt oss lite hockey här av Johan under pausen, eller under perioden.
Ja.
Extremt solida Väsby tar ledningen mot Timrå.
Ja.
Vi pratade om vilket är egentligen Hockeyallsvenskans svagaste lag. Är det Väsby eller är det Kristianstad? Mm. Och då säger det är extremt solida Väsby, i alla fall inte det svagaste laget. Och nu leder de med Timrå, Timrå i första perioden.
Jag har tippat Väsby.
Ännu en klockren förutsägelse.
Ja, då kanske de kan gå upp på 2-siffrigt antal poäng i 14 omgångar.
Mm. Ja, eventuellt. Vi får se. Varje seger är som guld för Väsby.
Ja, nej, men det känns ju som att det här också är en av anledningarna till att det känns ju inte som att nu ligger SSK så pass bra till, men även om de hade haft lite färre poäng så hade det inte, det finns ingen större risk för att behöva kvala neråt i år, för de två sista lagen i serien är rätt svaga.
Ja, det är klassskillnad, helt klart. Alltså ingen snack. Sen kan de ju förstås sprattla till sig poäng.
Men på tal om gamla hjältar då.
Mm.
Om man ska titta på Hockeyettan-säsongen som var väl den senaste
otrolig.
Ja. Riktigt så spektakulära i SSK. Den betydde ju också mycket med tanke på vad klubben hade kunnat ta vägen då.
Hade jag, vänta, nu avbryter jag dig.
Mm,
hade SSK funnits nu om vi inte hade gått upp? Ja, det kanske vi hade gjort, men var, alltså...
Jag tror att vi hade fått, hade sett kanske annorlunda ut.
Jag tror inte vi hade varit så här tippat topplag ens i Hockeyettan. Jag tror vi hade varit typ...
Vi hade nog varit kvar där. Alltså, det var otroligt viktigt, tror jag, att vi gick upp direkt. Mm. Och det är faktiskt fantastiskt att det hände.
Samtidigt så ska man ju ha med sig att det var ju en säsong där SSK gjorde ett ekonomiskt superresultat. Mm. Man tjänade ju rätt mycket pengar den säsongen. Låg lönenivå i klubben. Mycket intäkter från biljett och så vidare.
Bra publiksiffror.
Ja, så att där byggde man upp det egna kapitalet som man sen, efter man har gått upp i Hockeyallsvenskan, långsamt har ätit av. Mm. Så alltså, det här att det var ekonomiskt katastrofalt att spela i Hockeyettan, jag tvivlar lite på den historiebeskrivningen.
Jo, men det är ju en säsong.
Absolut. Så det är ju det som är grejen också. Det var lite exotiskt att se de här matcherna i Vallentuna och Visby och Visby Away. Ja, hur länge är det kul?
Mm. Ja, precis.
Exakt. Det är väl det som är. Säsong två så hade du tappat 25% till 30% av publikintäkterna.
Och det kan bli svårt
säsong
att vända
3, det. Säsong 3-50. Det tror jag hade varit liksom det stora.
Mm. Vi levde på att vi var lite exotiskt att vi åkte till Visby. Alltså jag kommer ihåg att jag gjorde någon sån här mem på Twitter om att vi skulle inta Visby innan ryssen.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och jag blev intervjuad av lokaltidningen på Gotland. Det var så här, det var liksom en snack inför varje bortamatch liksom. Ja. Och det var hundratals supportrar. Men det kommer ju inte andra säsongen. Det finns ju bara en säsong för sånt. Ja, men, nu avbröt jag det.
Det jag skulle komma till. Vi har ju faktiskt 4 spelare kvar från den säsongen på kontrakt. Det beror lite på i och för sig hur ni räknar med Hans Lindbäck. Men han gjorde ju 5 matcher i kvalet.
Ja, precis.
Och de övriga då är Sebastian Höglund som fortfarande tillhör SSK. Mm. Alexander Salin och Lukas Karlsson. Mm. Vem blir sista hockeyhjälten?
Lukas Karlsson.
Ja, helt klart. Mm. Det tror jag också.
Ni tror han blir kvar över nästa säsong?
Alltså, min profetia är ju så här att Sebastian Höglund kommer att kunna ta en plats i år redan när de här NHL-spelarna försvinner, om de gör det. Det är hans chans. Liksom. Annars är han väck. Alexander Salin tror jag har gjort sitt i SSK. Han kommer säkert vara kvar säsongen ut liksom, men sen tror jag att han försvinner. Måns Lindbäck är ju hetast av dem, men han kommer att försvinna såklart till SHL. Lukas Karlsson tror jag, när han lämnar SSK så kommer han antingen lägga av lite och gå till Huddinge. Det är det.
Lindbäck skulle rent teoretiskt också kunna göra en Robban-karriär. Alltså att stanna väldigt länge i SSK. Mm. Det är, alltså, jag tror den möjligheten finns, men då måste du också komma till en gräns där du börjar betala honom som en allsvensk spelare av rang, tror jag, om han ska bli kvar hela karriären och inte börja jaga kontrakt över tid.
Det är nästan så att SSK skulle behöva gå upp kanske också. Mm. Alltså någonstans, när Robban spelade här så hade ju ändå SSK ett gäng år i högsta serien. Det underlättade nog för att han skulle vara kvar hela karriären i stort sett, förutom ett plånboksår.
Ja, om Måns Olej ville känna på SHL. Liksom.
Jag är ju inte lika övertygad om att den vägen kommer öppnas som en liksom stor. Jag tror mer på att han kommer vara kanske fortsätta kanske vara en etablerad allsvensk spelare. Det är väl vad jag ser i korten. Jag tror ändå att han behöver ta några steg till om han ska... I alla fall nu om SHL får lite mer lite mindre finansiella muskler och måste ha lite mindre trupper och så vidare. Men det är han eller Lukas då. Lukas känns ändå som en rätt bekväm kille på något vis. Jag vet inte riktigt varför man känner så. Jag har inga belägg för det. Därför tror jag, och det är ganska nära hem och han är från lokalområdet och sådär, och har nu varit här ett gäng år, och han är inte heller den här som kommer stå liksom, han har inte tillräckligt bra kort för att vara, vad ska jag säga, högst upp på alla andra allsvenska klubbars liksom önskelista, samtidigt som jag tyckte att Samuelsson för 2 poddar sedan hos er pratade om att han ville ha en kontinuitet i laget. Och då tänker jag att egentligen både Lindbäck och Lukas Karlsson är väldigt bra sådan. Medan jag är mer tveksam till att om Salin har liksom visat kontinuiteten att vara en första målvakt i SSK över tid, år efter år. Sen är ju så det är väl liksom lite min teori bakom det. Sen är ju förstås Salin äldre också. Så att.
Ja, men precis. Han närmar sig 30 ändå. Mm. Och har ju inte riktigt kunnat vara en målvakt som man kan lita helt och fullt på från SSKs håll. Det är ju ganska tydligt någonstans just nu att man föredrar Filip Gustafsson.
För att ta den här 7 matcherserien då i det här nya systemet för att gå upp till SHL, då måste du ha seriens bästa eller näst bästa målvakt.
Ja, jag tror inte
det duger inte att ha seriens 5:e eller 6:e bästa.
Nej,
det kommer inte räcka till.
Men det är väl såklart att Filip Gustafsson är 1:a just nu.
Alltså, jag
tänker så här, alltså när motståndarna kommer in på mål nu så känner man sig trygg. Med Salin så känner man sig så här att han är lite ojämn liksom.
Mm. Ja, det, kan ju, det är ju väldigt bra när det är bra. Mm. Sen så kan det bli väl svagt ibland. Mm. Men Karlsson är ett intressant väg själv, tror jag. För att, som du säger, så vill Micke ha kontinuitet. Och han vill gärna ha det på spelarna som inte är de poänggörande spelarna. För det, de försvinner ändå. Mm. Så det är ingen idé att bygga långsiktigt med dem. Mm. Utan det är rollspelarna längre ner i hierarkin. Mm. Typ som en Jakob Dahlström eller en Måns Lindbäck. Den typen av spelare. Och som du säger, så man har fått känslan lite av att Lukas är lite bekväm liksom så.
Det är skönt att pendla lite från Huddinge.
Liksom, ja, typ och kanske inte den som har ryckt om sig att träna hårdast under försäsongen och sådär. Sen har han ju ofta, alltså, i stort sett alltid varit tillgänglig. Och det är ju också en styrka att liksom, han har i princip inte varit trasig.
Han opererar sig bara under somrarna.
Ja, men lite,
varje sommar.
Men han kommer ändå till spel liksom, ja, och det är värt någonting. Men jag tror att han skulle kunna få ut ännu mer om han liksom var mer liksom nitisk med allting. Och nu känns det som att han har pratat om det själv också, att han har tränat hårdare. Alla brukar säga det, att de har tränat hårdare än någonsin så där efter sommaren. Men i hans fall tror jag att det kanske ligger något i det, för han ser ut att vara i bra form.
Han såg pigg ut när han går tillbaka.
Ja, och som sagt, jag tror att det är lite av ett vägskäl. Ska han bli kvar i stommen här, så tror jag att han måste visa att han kan liksom leva upp till den kravbilden som finns. Mm. Och han är ju en bra hockey-svensk spelare som skulle kunna bli riktigt bra om man fick ordning på fysik och kropp och liksom maxa den. Mm. Ja, om han visar den dedikationen som Samuelsson vill se, då tror jag också att han blir den som blir kvar sist.
Mm. Sen tror jag att det går att hitta, vad ska jag säga, bra poängspelare. Också hitta kontinuitet även på den delen. Det gäller bara att hitta poänggörande spelare som kanske redan har testat och insett att de inte är så väl material.
Mm.
Och sen kanske man får betala lite mer då.
Mm.
Så spelare som har varit i SHL tidigare, gjort en eller två säsonger i Hockeyallsvenskan, anpassa sig till en poänggörande roll igen och sen plocka över dem till SSK. Jag tror att det går att hitta den typen av spelare också. Jag tror inte man måste byta poängspelarna år efter år. Ludvig Blomstrand är väl lite en sån kille kanske.
Är det som en Nikola Mayer kanske?
Exakt, ja. Så jag tror att det finns dem också. Man måste bara vara smart att plocka rätt killar och kanske vara beredd att satsa lite mer pengar för att få den kontinuiteten. Patrik Karlqvist är ju en annan sån. Han är, nu testade han Finland i år, men jag tror inte att han... Nu tror jag han blir kvar i Modo.
Det tror jag också.
Nu har han liksom testat sina vingar.
Ja, det är svårt för honom att få ett bättre CV än han hade i somras.
Ja.
Alltså, han hade ju en otroligt bra säsong förra året och öste in mål.
Mm. Och Finland i ett bra läge i en klubb som egentligen var perfekt. Och sen av någon anledning så kom det inte riktigt igång. Och ja, känns det ju säkert jättebra att vara i Modo.
Otroligt märklig säsong där. Vad tror ni att det tar vägen?
Jag vet inte. Nej, jag sa det. Alltså, jag pratade med några kompisar idag som frågade. Eller jag sa att det skulle på hockey och de var, och då fysiskt? Jag var, ja... Bara, ja, men då sa jag det, men det är på riktigt liksom, samtidigt som det inte är på riktigt. Det känns som att jag var lite nervös inför matchen idag, på ett sätt som jag kanske var även förut när det var vanlig säsong, men samtidigt så vet man inte vad gäller ens liksom. Tar vi 3 poäng, alltså, vad spelar det för roll? Säsongen kanske läggs ner imorgon liksom. Så att det är svårt att förhålla sig till det.
Alltså jag hoppas ju verkligen för min egen del, min högst egoistiska del, så hoppas jag verkligen att för mig själv att hockeyn får fortsätta. Men det känns ju som att det förstås är... Det hänger på en skör tråd.
Mm.
Väldigt skör.
Finns det en Titanic-referens då?
Ja, vi satt och pratade om det i bilen. Mm. Jag skulle ju vilja att hockeyn var som det här bandet som stod och spelade på Titanic medan båten gick under. Liksom.
Mm.
Så när vi sitter och gömmer oss för pandemin resten av året och kanske ända in i juni nästa år, så får bara hockeysäsongen fortsätta. Det vill bara förlänga den 10 matcher i taget. Den får liksom aldrig sluta.
Det är sista slagskottet när skeppet går under.
Det är liksom när hela världen är infekterade samtidigt och håller fortfarande hockeyn igång. Liksom.
Mm.
Vi öser på med nya spelare bara.
Och det är Heikkinen som skjuter sista skottet.
Det är alltid det. Alltid Heikkinen. Och det är mål var fjärde gång.
Ja, precis.
Det har varit otroligt roligt att ha er med i podden.
Detsamma. Otroligt kul. Alltså.
Jag får tacka så hemskt mycket.
Lite rörigare än vanligt kanske.
Ja, lite kanske. Men det kan också vara ett livstecken.
Ja.
Jag ska tipsa alla lyssnare som inte har hittat till den. Sök på SSK-podden och ställ in en notifikation så missar ni inte den årliga släppet till jul.
Ja, precis.
Exakt.
Och till er andra som har hängt med så här långt, så vill jag tacka för att ni följer Sportklubben, LT Sportens podcast om hockey och hockeyallsvenskan. Vi kommer fortsätta med intervjupoddar, så håll utkik där så får vi se vad det tar vägen. Tack för att ni har lyssnat den här gången och på återhörande.
Stort tack.
Hejdå.
Hejdå.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.